Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Där hälsar vi alla välkomna till den första matchpodden fast i ett kluster. Det har dröjt lite mer än vad vi hade som ambition, men det är väl bättre sent än aldrig. Denna gång säger jag välkommen till Djurgårdens Björn Hellberg, även ibland känd som Robin Fredriksson. Samt att vi får en ny röst i form utav Jules Attard. Välkomna!
Tackar.
Tack så mycket.
Robin, du får stå åt sidan en liten sekund och så riktar vi mikrofonerna mot dig, Jules. Vem är du och varför?
Varför? Djurgårdare sedan barnsben. Mina första minnen är väl finalserien mot Modo 2000 i Globen. Så det började ju bra och sen blev det ännu bättre med tillguld och sen direkt in på fotbollen. Så att det har funnits med mig länge nu. Jag är ju 30 idag, så att Djurgården är i ur och skur sedan barnsben. Bor i Stockholm, jobbar med säkerhet. Kortfattat och enkelt, det är jag. Mm.
Det är fust att bara säga säkerhet sådär.
Ja, det är det.
Det är lite upp mysterium och googlande. Och,
det är kanske meningen.
Ett fruktansvärt bra namn och sen säkerhet på det. Man vill ju gärna börja rota i att du jobbar ju inom ubåtssäkerhet.
Ja, mycket jag jobbar nu med Estonia. Det har varit mycket cover-ups. Så det går dåligt i branschen, det gör det ju definitivt.
Du är ju en del av detta hockeybatteri som vi har börjat skapa utanför mikrofonerna. Vi kommer även kunna presentera lite andra namn också vad det lider under hösten. Och nu är ambitionen att det här ska komma tätare än vad det har gjort. Men vi bränner av på en gång. Och ja, 7 matcher har Djurgården fått lira i år och parkera på en 11:e plats med 8 poäng efter 7 omgångar. Man har gjort 22 mål och släppt in 21. Hur skulle ni säga att, vad hade ni för förväntningar på årets Djurgården kontra på vad tycker ni att ni har sett så här en åttondel in i säsongen?
Ja, när den här pandemin slog så stod det ju ganska tidigt klart att Djurgården var ett av lagen som skulle dra i handbromsen hårdast. Och det ledde ju Sonika till att man inte kunde behålla Patrik Berglund då, som var, jag tror att han var poängkung i årslaget i fjol. Även om han kanske inte riktigt levde upp till förväntningarna. Och våran nummer ett back då på vad gäller produktion i senaste 5 åren och förmodligen på den här sidan millenniet, Linus Hultström, att de två inte kunde ersättas. Och det satte ju förväntningarna ganska lågt, och det är en svag trupp vi går in i säsongen med. Det är ingen snack om saken. Det är skillnad på att inte ersätta breddspelare i hopp om att juniorer kan ersätta dem, och att inte ersätta toppspelare och i hopp om att alla i laget ska hoppa ett hack upp i hierarkin. Nu har vi ersatt de två spelarna, vilket vi kan komma in på lite senare, men mina förväntningar var inte särskilt höga, och jag tycker det är viktigt att folk har sunda förväntningar på Djurgården den här säsongen. Att visst, vi var i final för 2 år sedan och i fjol kunde vi inte spela som slutspel, där hade vi kanske gått långt, men det är inte samma förutsättningar den här säsongen, och det är viktigt att man rättar in sina förväntningar efter det.
Nej, jag håller med. Jag kände att när Joakim Eriksson gick ut och sa att de siktade på topp 6. Såklart, ambition är ju alltid bra och viljan ska finnas där. Men för min egen del så håller jag med Robin. Jag tror mer 9, 10, 11. Någonstans där vi ligger nu.
Tycker du att det är rätt att Jocke går ut och säger topp 6 ändå? Eller för att det är ändå Djurgårdens mål att alltid vara där? Eller tycker du att man bör tona ner förväntningarna? Själva,
jag tycker inte det är fel. Det är såklart bra för spelarna att ha ett tydligt mål att sikta mot. Men går det dåligt så är det klart att det kan ju slå tillbaka. Men jag tycker ändå att det är rätt, även fast jag inte håller med. Absolut.
Ja, för det där kan man ju vrida och vända på ganska mycket. Att, jag menar, allt har väl nästan känns det som, med starten blir ju otroligt viktig. Jag menar, har hyfsat ungt lag som Djurgården har mycket tillförlit till att några ska ta klivet, och så kliver du ut och börjar med idel segrar och då har en topp 6 målbild som uppbackning. Det tror jag nog ändå får sjukt liksom, ränta på ränta effekt om man ska säga så. Men att det verkligen kan bli ännu värre åt andra hållet istället. Om det blir en lite tuffare start och sen, vad fan, just det, vi ska ju vara i topp 6 och slåss. Det har vi gått ut med. Utåt liksom.
Jag tror samtidigt att man kan som sportchef kan liksom skicka signalen till spelarna att jag har sjukt låga förväntningar på er i år. Alltså. Det är en svår balansgång där.
Ja, man kan ju välja hur man formulerar sig, men nej, jag fattar vad du menar, men ja.
Nej, men det känns ju redan som Joakim har justerat lite, för jag menar, förut har han tydligt, eller hela tiden talat väldigt tydligt om att det ska komma minst topp 6, vid att det ska tävla om guld. Till exempel, nu har han ju strykit, nu pratar han inte om guld så mycket längre. Det känns som att han redan har, ja, han har sänkt ribban lite i alla fall, men inte helt just för att ha någon form av morot för laget, men det är bara. Ja, det känns lite så.
Han leder ju Djurgården på alla plan nu egentligen, i och med att han, förutom att vara sportchef som inte är ett 40 timmars jobb i veckan, är tillförordnad vd efter att nu Jenny Silverstrand har lämnat Djurgården Hockey. Så att liksom leda Djurgården Hockey genom den här pandemin, sportsligt och ekonomiskt, där ligger verkligen allt ansvar på Joakim Eriksson. Och det, men visst, är det en kille jag har väldigt, väldigt stort förtroende för vad gäller att ta sunda och vettiga beslut.
Absolut, men visst är det väl en på gång som en klubbdirektörroll, eller är jag helt...
Inte vad jag vet, men det är,
jag har inte hört något heller.
Man jobbar väl självklart på att ersätta Jenny som vd, alltså långsiktigt.
Ja, vad jag har hört så jobbar man ganska intensivt med det.
Ja, det är inte hållbart att någon ska vara sportchef och vd. Liksom,
nej.
Sen har Jocke kompetensen för det, men han har ju inte timmarna till det.
Ja, men Djurgården är alldeles för stora för att... alltså, det funkar säkert i Oskarshamn. Liksom, men...
Ja, exakt. Men nej, Jocke kan inte göra... Det är en oerhört bra kompetent ledare som alla som har jobbat med honom säger ju att det är en oerhört välutbildad och kompetent kille. Och när han när Djurgården gick upp i SHL så fick han ju ett erbjudande att vill du vara klubbdirektör, sportchef eller spelare nästa säsong? Upp till dig. Och utöver det så hade han erbjudande från näringslivet då, som ville in honom också. Det säger en del om vilket anseende han har bland människor han har jobbat med ja, fram till nu så att säga. Jag känner mig väldigt trygg med att det är han som rattar skeppet just nu i alla fall.
Mm. Ja, jag håller med. Ja, däremot, och det har jag flaggat för tidigare, att man är ju generellt lite orolig kring hockeyns naiva inställning, eller inte inställning, men hur de har tacklat pandemin överlag. Liksom, de har haft slutspelet tog ju tvärt slut där och det inte blev någonting. Men sen är det som att man bara har gått och väntat på att ja, men i september när det drar igång, då är det fulla spel, eller åtminstone det. Ja, men Färgstad var väl ute och svingade bara någon vecka innan premiären. Vi räknar med 5 000. Och man bara, men har ni, vilken sten har ni legat under? Vadå 5 000?
Ja, det är väl Djurgården de enda som kör på dem.
Ja, där verkar Djurgården vara de enda som inte liksom går all in och bluffar så att säga mot regeringen. Att liksom hoppas att de ska vika sig.
Ja, eller man går inte runt och har några naiva föreställningar om att publiken måste komma det här datumet och på något sätt sätta en budget utifrån det som vissa klubbar verkar gjort. Eller? Så jag tycker man är väldigt ansvarsfulla.
Mm.
Ja, men faktiskt. Men spelet då? Vad, hur tycker ni att det har sett ut om vi ska blicka mot det sportsliga då?
Alltså självklart har det funnits saker de här första 7 matcherna som har frustrerat en. För det är många komponenter i hockey som måste vara bra för att helheten ska vara bra. Och allting kan inte vara bra. Liksom. Så, framförallt när man inte har en perfekt trupp på något sätt. Men jag tycker väl att de här 7 matcherna som har gått så har Djurgården spelat ungefär tillräckligt bra för att vara ja, där man är nu. Jag tycker att man har varit lite bättre än tabellen visar. Och nu vann man ju senast, vilket gjorde att man steg från jumboplatsen upp till en 11:e plats. Och jag tycker väl att rent spelmässigt ska man väl ligga någonstans i mitten. Och som jag har fattat det så är väl det någonstans där de statistiska parametrarna har oss också. Men vi har haft lite oflytt några matcher och sådär. Och hockey är ju en väldigt random sport. Du kan ju spela bra 7 matcher och torska alla. Sen kan det vara dåligt 5 matcher och vinna alla. Det är en av de mest slumpartade sporterna som vi har. Säger många, ganska många undersökningar. Liksom. Spelmässigt tycker jag väl att säsongsinledningen har varit hyggligt positiv sett till vad vi hade för förväntningar. Men resultatmässigt så har det gått lite sämre än vad man har velat. För att när vi väl spelar bra så måste vi se till att få med oss poängen. För vi kommer ha perioder när vi spelar dåligt, så pass svaga är ändå truppen. Så att ja, lite så känner jag.
Jag håller med, tittar jag på resultaten så tycker jag väl egentligen Oskarshamn såklart hemma, det var ju en väldigt bitter, jobbig förlust. Även Linköping borta, där borde vi ha fått med oss någonting mer än vad vi gjorde. Men utifrån det så det är väl de 2 matcherna jag tycker, där borde det ha blivit en annan utgång. Men i övrigt så har det gått ungefär som jag förväntade mig faktiskt.
Det är klassskillnad mot Frölunda. Där, är ja. Vi ju, där har vi ju ett motstånd som vi inte kan matcha, inte kan mäta oss med.
Nej, precis. Så, jag menar, hade det varit hemma premiär och förhoppningsvis fullsatt, då hade det kanske sett annorlunda ut. Men jag gick inte runt och förväntade mig att det skulle bli en seger direkt.
Nej. Men vad tycker du har funkat bättre och vad har funkat sämre då?
Jag tycker väl målvaktsspelet har ju levererat ungefär på den nivån jag förväntar mig. Försvarsmässigt har det väl också sett okej ut. Det är väl främst powerplay och det offensiva som jag tycker där har brustit. Mycket individuella misstag. det har ju lett till att det har varit ganska inkonsekvent spel i vissa matcher. Som har vi tappat lite, framförallt andra perioderna. Det har sett riktigt ruskigt ut ibland.
Man är väl ganska trygg i målvaktsduon Svedberg Armalis ändå, eller? Alltså på sikt. Nu är ju Armalis inledd dåligt, men...
Nej, men absolut. Där känner jag mig inte så orolig. Ibland har jag väl varit mer frustrerad på jobbet som gjorts framför målvakterna än deras egna spel. Men nej, jag håller med. Där tror jag inte det kommer vara så stora problem under säsongen.
Vad tycker du brister på backsidan då? Rent liksom på individnivå nästan. Vad tror du?
Om man tittar på taktiken så ska vi vara ett lag som har väldigt mycket puck och gillar puck och ska ha skicklig passningsspel. Och det känns som att ibland är det brustigt att de inte riktigt klarar av att utföra spelidén. Men jag vet inte om man ska ändra så mycket. Jag förstår ju att det är den spelvisionen som ofta innebär att man vinner matcher. Men ja, det är något jag tycker har sett sådär ut initialt i alla fall.
Positiv för backsidan i år tycker jag att Högström har tagit ett kliv fram och varit snudd på dominant en match eller två. Den Högström såg man inte riktigt förra säsongen, som han var ju en av Allsvenskans allra bästa backar i Djurgården innan han stack över till Nordamerika. Ja. Men så ska man komma ihåg att han var ju skadad hela säsongen där borta. Spelade 12 matcher av liksom 80 möjliga. Sen kom tillbaka till Djurgården och gör en full säsong. Och såg så där ut. Jag undrar om han inte spelade ganska hämmad. Av någonting. Men i år tycker jag att han har... sett så där dominant och majestätisk ut som han kan göra ibland. Och det har ju varit ett riktigt, riktigt liksom positivt besked.
Ja, nej, men det kommer bli supernyttigt. Men jag håller med, det har ju... han gick inte riktigt att känna igen förra säsongen. Men jag tycker det har blivit bättre och bättre för varje match. Och förhoppningsvis så blir det bra till slut. Det var ju bara trist där med matchstraffet här på slutet. Förhoppningsvis så förstör inte det hans lilla rytm han har fått igång nu.
Ja, men apropå
tråkig
det
timing.
Ja, och du har en bra segue över till det har ju varit ganska mycket avstängningar för Djurgården redan, eller på så få matcher. Inte det anmärkningsvärt, eller?
Ja, jag tror inte att det finns någon konspiration mot Djurgården så. Tar vi de här separat så... Ja, Dick Axelsson vet jag inte riktigt vad vi ska diskutera. De verkar ju ta krafttag mot ett språkbruk som kan anses vara homofobiskt eller sexistiskt. Och det är väl fine så länge de är konsekventa med det. Jag tror inte att det är Dick den enda som har sagt någonting liknande i en spelartunnel eller på isen den här säsongen.
Det hade förvånat mig väldigt mycket.
Ja, Haga sätter ju en tackling som... träffa fel. Alltså, det krävs precis som att man kan missa en passning eller missa ett öppet mål, så kan man ju missa en tackling när man ämnar att träffa någon i bröstet eller axeln och den träffar hakan. Och det är det som händer. Jag tror inte att han har någon avsikt att skada någon, men får man ju svälja att man får en match för det.
Ja, verkligen. Det går ju fort och då är det sånt som händer.
Björn Fots knätackling här mot vilka det nu var. Det är liksom ett dåligt ingripande att sätta sig i den situationen. Att gå upp mot en spelare på det sättet. Och, alltså man har inte så mycket att vinna på att sätta en sån tackling.
Nej, det risken känns som den är den mest fula av dem alla egentligen.
Ja, risken du tar när du sätter en sån är att här kan det gå fel och då får jag avstängning. Potentiella vinsten är att jag sätter en snygg tackling och motståndaren tappar pucken. Liksom risk-reward analysen där tycker inte jag riktigt gör att man bör försöka se på en sån grej. Högström tycker jag är super underligt agerat av Högström. Mm. Han åker ju i princip ut till en spelare som har släppt pucken och levererar en otroligt tydlig så kallad slowfoot på honom. Och det är när man sparkar undan motståndarens ben bakifrån och gärna
med ganska hög fart också.
Häver liksom överkroppen bakåt med armen på motståndaren. Och det är ju någonting de är benhårda på. Att det där får absolut inte göra. Och sen så klassas ju Högström som återfallsförbrytare i och med att han har en avstängning i närtid. Och då blir det 3 matcher. Vilket nu innebär att vi kommer sakna Björn för kommande 2 matcher och Högström kommande 3 matcher. Och det kommer bli oerhört tufft, för Högström har sett bra ut. Björnfot har inte riktigt levt upp till mina förväntningar. Jag tänkte ju att han är ju spelad i NHL några matcher i fjol och har varit nära att nära NHL helt enkelt. Och samtidigt, han har inte gjort många matcher i SHL. Han plockades över ganska grön. Jag kanske hade lite för höga förväntningar på honom, men han är väl okej. Men han sticker inte ut på något sätt ur mängden i Djurgårds backbesättning. Men Tom Nilsson är skadad som vanligt och Högström borta, Björnfot borta. Det är tungt, för det är ändå 3 bra backar. De 2 som haft jobbigast i säsongsinledningen är ju Jesper Pettersson och Robin Norell. Och att de ska gå upp i ansvar och minuter nu, det kan bli tufft i kommande matcher. För de har haft det svårt. Vad känner du?
Nej, men jag håller med. Det kommer ju bli, jag tror det blir tufft imorgon mot Leksand. Det är en match som vi bör vinna. Men samtidigt, förhoppningsvis, så kan ju de få lite mer ansvar och kanske lyfta. Men jag tycker heller inte det har sett jäkla bra ut.
Jag tycker Robin Norell har ju snudd på gått bakåt i utvecklingen i Djurgården. Han var ju väldigt lovande back när han kom fram och var såg hur fin ut som helst i hockeyallsvenskan. Han var kanske vår bästa back i den kvalserien efter Högström. Han gjorde 2 bra... säsongen i SHL, sen stack över och spelade AHL, och de här killarna som sticker över och gör 150 matcher i AHL och sen kommer tillbaka, så de brukar ha utvecklats väldigt fint. Men den Robin Norell som har kommit tillbaka har i mitt tycke inte varit så mycket mer än en kanske 6:a i din backbesättning. Och ja, det är jävligt synd, för att det har potential att bli en riktigt liksom bra trotjänare i Djurgården. Med han har gjort alltså över 200 SHL-matcher för Djurgården och god erfarenhet nu att spela i Amerika och sådär. Det är synd om han liksom inte håller nu, så vi måste byta ut honom. Men jag tycker inte att han har varit tillräckligt vass hittills, tyvärr.
Nej, jag har inte heller så mycket koll på vilka man skulle kunna plocka upp juniormässigt. Jag har tappat lite fokus där, så att men visst, det är jäkligt trist. Jag gillade honom för 2 år sedan och trodde verkligen att det kan bli en bärande back, men nej, det har inte gått åt rätt håll det, så här.
Hur tycker ni att liksom ungtupparna då, som man hoppas på ska ta kliv framåt, hur har de inlett säsongen? Och här räknar jag även med Alexander Holtz, även om han kanske inte är någon som vi sätter ett frågetecken på vad han kan, utan det vet väl alla vad han har i sig. Men hur har den biten sett ut? Vilket är Djurgårdens lilla USP egentligen, att man på bred front plockar upp yngre och ger dem chansen och att de tar för sig?
Ja, Alexander Holtz har ju, om man jämför med hans liksom, den han alltid har jämförts med, Lucas Raymond i Frölunda, så har ju Raymond haft mycket tuffare att slå sig fram i den konkurrensen, medan Holtz har fått en stor roll i Djurgården och kommer ju så, ja, det är där han kommer vara i år. Han kommer få en ledande roll och har tagit en ledande roll. Jag tycker att han har gjort det bra, att han har varit en av våra offensivt ledande spelare hittills, så att där har vi fått ett väldigt positivt besked, tycker jag. Men övriga juniorer som spelat hittills har det väl inte varit någon riktigt som alltså har gett mig något större hopp om att den här killen kan ta en stor roll innan säsongen är över. Ja, William Eklund ska man väl nämna också, i och med att han spelade ändå snudd på ordinarie i fjol, men han kan absolut vara en av liksom 12 forwards och kanske till och med lite högre upp än så. Men de här Oscar Bichelius och de andra, Ja, jag har inte jättehöga förväntningar där hittills.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tycker om man tittar på så som vi ställde och senast med Eklund, Josefsson och Holtz till exempel i första kedjan. Det är ju en, det är ju intressant och det är kul med två juniorer, men det är ju ingen första lina i ett lag som kanske aspirerar på att komma lite högre upp i tabellen. Så att, jag tycker det är en svår avvägning hur man vill matcha kedjorna där, men å andra sidan utifrån vad jag tror vi kommer prestera i år så tycker jag det. Det är ändå sunt att ge juniorer sunt att ge dem lite mer speltid.
Jag tycker ju att Holtz, det är ju vår bästa skytt. Det är ingen snack om saken. Josefsson är ju en okej serverare, men det är ju mer än tvåvägscenter. Borde inte, jag tycker att Holtz borde spela med Dick Axelsson eller Sebastian Strandberg, som är våra två bättre playmakers. Istället spelar vi Niklas Bergfors med Strandberg och Axelsson. Och Bergfors är ju våran sämsta skytt av hela högersidan egentligen, med Holtz, Linus Andersson och nu ett nyförvärv då i Dominik Bock. Men den konstellationen tycker jag är väldigt märklig. För Bergfors är ju likt Josefsson mer av en tvåvägsspelare som... Han är ju rightare, har gjort en del mål genom karriären i PP och så vidare, men det är ju, han är inte någon som skjuter direkt skott och han tar sig inte in i slottet och på avslutet, utan det är en volymskytt. Han kastar mycket puckar på mål och någon säsong blir det 14 mål och någon säsong blir det 6 mål. Nej, vill man ha en regional skytt så skulle jag absolut sätta Holtz med Dick Axelsson eller Sebastian Strandberg som är våra bästa playmaker. Så där anser jag gärna att Robert Olsson får tänka om lite med kedjekonstellationen.
Ja, men säsongen är ju ung så jag hoppas att man kommer laborera lite, men snart måste det börja sätta sig.
Vad tycker ni om de som ska leverera då, de med lite rutin? Om vi, ja men Axelsson, Josefsson, Haga ska väl också någonstans in och leverera, för att nämna några. Är det vad ni förväntat er eller finns det mer att kräva och av vilka i sådana fall?
Jag måste nästan ta fram statistik här och kolla lite.
Strandberg inlände ju ganska svagt. Men gjorde han ju 4 poäng senaste matchen och snyggade till siffrorna rejält då. Men det är en kille som... Han kom ju in underifrån i Djurgården, värvades från Panten som liksom extra spelare och jag blev lite förvånad att han fick ett längre kontrakt i Djurgården, för jag såg inte riktigt vad Jocke Eriksson och våran headscout och Patrik Hansen såg i honom. Men där har ju de bevisat sig ha bättre koll än mig, för öga förvånande. För nu är han en av våra ledande spelare och men nu har jag också förlängt efter att han har blivit det och har ju således betalt för att upprätthålla den här nivån. Och den såg vi inte första omgångarna. Men nu räddade han ju upp det med 4 poäng senast. Och har ju 7 poäng på 7 matcher då. Så det är ju starkt. Men vilka Precis. Av de andra ledande spelarna känner du man kan kräva lite mer av?
Josefsson har ju 6 poäng hittills. Visserligen, och det jämför man med förra säsongen, då hade han ju 16. Men då spelade han ju bara 30 matcher och säsongen tog ju slut. Men egentligen så känner jag väl att jag tycker väl man har levererat så som jag förväntade mig. Sen är det ju alltid det är svårt att liksom splittra ut siffror och säga vem som ska ha någon poäng dit och någon poäng hit. Men jag känner väl ändå att Josefsson, han gör ju mycket trots att det kommer, han får inte alltid poäng för det han gör. Men han har ju varit väldigt nyttig i år tycker jag hittills.
Det är viktigt att han håller sig frisk i år. Det har ju varit det svåra för honom hittills. Han håller sig ju inte frisk.
Nej, och nu. Så har han ju monster och tur med extremt märkliga skador också. Så att, men förhoppningsvis så kommer han ju hålla sig frisk.
Ja, det blir väldigt viktigt i år. Sen killar som ligger mitt i hack, alltså Ågren och Haga och sådana som har 2 poäng hittills. Det är killar som, de kommer ju ha en match med 3 poäng eller någonting. Och sen så är man i fas liksom. Produktionen varierar över en säsong och ibland är man het och ibland inte och så funkar det bara liksom. Dick Axelsson kommer inte hålla ett snitt på 4 mål på 5 matcher heller. Han har ju bara varit het nu, utan det är mer en playmaker liksom.
Nej, exakt. Sen Kalle Östman hoppas jag kommer igång. Han känns som han har en ganska tuff inledning. Visserligen inte någon man förväntar sig extremt mycket av, men ändå. Det
är en värvning lite likt det vi först gjorde med Linus Johansson från Mora, och så tog jättesteg i Djurgården och sen blev för dyr för Djurgården och hamnade i Färjestad. Som vi sen gjorde med Sebastian Strandberg, som vi beslöt oss för att nu degar vi upp och behåller honom. Då har man ju tänkt lite samma sak med Kalle Östman, som var en av Hockeyallsvenskans bästa spelare för 2 år sedan. Man hade en ganska tung säsong med bara 5 poäng första matcherna i Djurgården, eller första säsongen i Djurgården. Och där vill man ju se någon form av kliv den här säsongen, att visa, och åtminstone visa upp de egenskaperna som fanns där i Västerås. Han kallades ju för Allsvenskans bästa playmaker, och de egenskaperna har jag inte heller sett i Djurgården hittills. Man kan ju se att någon har den typen av kvalitet, men inte får ut det liksom. Men det har jag inte sett hittills. Att han hoppas man ju ska ta klivet i år och visa att det finns någonting där.
Nej, precis. Det, och det, man ska inte glömma att det är ändå majoriteten spelar väl för eventuellt fortsatta kontrakt i Djurgården, så att det kommer ju vara en viktig säsong med den aspekten också. Tom Vandell har väl även sett ganska svag ut, tycker jag.
Vad har du för krav på Tom Vandell? Jag tycker det är lite svårt, för det är en kille som har oerhört stor erfarenhet och har levererat i dåvarande elitserien på hög nivå. Men har ju inte senaste säsongerna varit en produktiv spelare i SHL. Så vad har man för krav på honom?
Jag vet inte, men jag tycker ändå de säsongerna han gjorde 17-18 och 18-19 i Örebro, där var han väl ändå en stabil, nästan tredje lina spelare, kanske till och med andra kedjan. Men så jag tycker väl att han har inte alls fått ut samma utveckling, kunna bibehålla det i Djurgården. Så att det känns som att det måste bara bli lite bättre och försöka vara jämnare i nivå, som han kan ju uppenbarligen vara.
Ni har ju varit inne på det lite, och kring nyförvärv, och här ska vi säga att Djurgården har väl fortsatt tagit ansvar, och det här är ju löst med hjälp av externa finansiärer, som det så fint heter. Vad har vi att säga om dessa nyförvärv? Vad kan vi förvänta oss? Vad ska vi förvänta oss?
Ja, Bobby Nardella och Dominic Bock, det är ju 2 spelare som ägs av olika NHL-lag. Bobby Nardella ägs av Washington Capitals, och svårbedömt i och med att han alldeles nyss spelade college hockey och bara gjort en halv säsong i AHL, men har god statistik därifrån. Det Djurgården skrek efter var ju en puckskicklig back, i och med att man inte hade ersatt Linus Hultström, så den känns ju på pappret bra. Dominic Bock, det är en kille som har gjort två okej säsonger i Växjö respektive Rögle med cirka 20 poäng på 45 matcher så där. Men det är en kille som är 20 år, så att då är det inte helt otroligt att det kan komma någon form av genombrottssäsong i år. Han ägs ju av Carolina Hurricanes, och det kluriga med att låna de här NHL-spelarna är ju att det handlar inte om vad du betalar, det handlar om vad du kan erbjuda för roll och för möjlighet till istid. Det har ju funnits några riktigt vassa spelare här som, alltså NHL-klubbarna sitter och väljer vart de ska placera sin spelare. Det är liksom inget annat det handlar om. Som jag har förstått det så kostar de här spelarna i Djurgården liksom inte mycket mer än en arbetarlön. Och att låna in då så att säga. Och det trots det har det behövts finansieras externt. Det säger en del om vad vi pratade om innan kanske.
Ja, men det, där känns det som Joakim också kanske är extremt försiktig och noggrann.
Men det är lite samma för att jobba med, när vi inte har råd att gå på ren kvalitet, då får man ju ta killar som är på väg uppåt i karriären, som har visat en god nivå, men det finns möjlighet för att en genombrottssäsong kan vara på väg. Och det är kanske inte liksom vilka, det är inte de stjärnnamnen som folk vill ha, men det, jag tycker det ändå är bra, rimliga värvningar sett till vad Djurgården har råd att ta in.
Det känns som det är väl det som Joakim hoppas på, i alla fall i boxfall, att nu kommer han få ett lite av ett genombrott i SHL.
Tror ni vi kommer kunna få se fler sådana här lösningar där extern finansiär kliver in, eller är vi klara med den biten med?
Det kan ske. Det finns en optimism kring att AHL-säsongen där borta ska kunna spelas, men det är inte säkert. Alltså ställs någon av de här farmarligorna eller juniorligorna in i Nordamerika, då kommer vi få se en invasion av spelare till Europa. Och
då lär det ju finnas en och annan att plocka, så det måste ju finnas bra.
Ja, och då handlar det inte om, alltså då är det ju en klubba som sitter med liksom att säga, hej, våran supertalang måste spela. Vi degar hans lön, men kan ni ta, lovar ni honom powerplay tid så tar vi ingen lön från honom. Typ så.
Tror du det kan vara på den nivån alltså?
Oh ja.
Ja, då är det bara, när vet vi om de ligorna ställs in eller inte?
Alltså NHL har ju som mål att kunna spela 1 januari, men det är osäkert. AHL har jag ingen info om just nu, men den farmaligan under AHL, hockeyns verkliga bakgård, East Coast Hockey League, den ska ju dra igång nu. Liksom, den ska ju dra igång med de matcherna som får spelas. De staterna där det spelas matcher, där det inte får spelas och så vidare, där de får vänta. Så där kommer det vara en tabell som haltar med 10-20 omgångar mellan lagen. Det är tanken.
Jag tror även AHL har sagt årsskiftet som någon form av riktlinjer, men först var det 4 december vet jag, men det flyttade de på, så att jag håller med Robin, jag tror det kan nog komma lite vad som helst, men Joakim känns ju som en sån som har väldigt gott kontaktnät där borta och vet lite vad han letar efter, så att jag tror inte man ska stänga några dörrar.
Nej, och om vi blickar framåt då, vi ska säga att när vi spelar in detta så är det måndag den 19 oktober, och imorgon och en vecka framåt, då är det ganska tätt med matcher då. Vi har först då den 20 så är det Leksand-Djurgården, sen 22 Djurgården-Skellefteå, 24 Djurgården-Brynäs, och då en vecka från imorgon så är det Växjö-Djurgården, alltså 4 matcher på ganska kort tid. Vad är ett okej resultat på dessa fyra då, givet förutsättningarna Djurgården kliver in i?
Tar vi 6 poäng, då är jag väl nöjd. Det känns som att Leksand kanske inte är lika lätt bortamatch som vi är vana vid, i alla fall när vi har spelat i SHL, så har det ju gått bra både hemma och borta. Men ja, jag säger mellan 6-8 poäng, då är jag nöjd.
Ja, det är väl någonstans där. Man får inte halka efter, det är det viktiga. Ja, det är väl det.
Jag vet inte hur lätt eller vilken förmåga det här laget har att hantera motgångar. Det känns som ta en sån spelform som powerplay till exempel. Det har ju sett lite svajigt ut. Jag kommer ihåg säsongen 2017-2018, då sa ju Joakim Eriksson att när det också hade gått dåligt i powerplay, att där blev det ju nästan som en psykologisk spärr, och det blev jobbigt för spelarna att spela powerplay, för de själva uppfattade det att de var dåliga på det och att de tyckte att det var bara en nackdel för oss att spela powerplay. Och jag vet inte hur pass väl den här truppen skulle klara av en sån motgång.
Nu slänger jag ut med någonting som är väldigt lite faktabaserad men väldigt mycket känslobaserat. Det känns som att Djurgården senaste 3 åren har haft väldigt svårt, dels i powerplay och framförallt i boxplay. Och att man inte riktigt kommer till rätta med det.
Jag tror att det är en sån grej man inbillar sig. Alltså, det finns inte en enda fanbase som inte tycker att sitt lag inte är tillräckligt bra i powerplay. Vi har haft, om vi räknar den här Jocke och Robban eran så att säga, så har vi väl haft en säsong eller två tror jag, när vi har varit på liksom ett bottenskick vad gäller special teams eller vad gäller liksom powerplay statistiken. Jag har inte boxplay statistiken i huvudet, men annars så har vi varit liksom league average i den formen, och det är man det, ja. Så är väl okej liksom.
Ja, jag tror ofta det, man upplever nog att det är lite sämre än vad det är, men sen även säsongen är viktig final, så tror jag ändå vi hamnade på 2 i grundserien i powerplay. Men
vad är bra i powerplay liksom? Är det du, alltså 20% är ju bra, sätter du var femte så är det bra, men är 2 av 5 liksom fullständigt katastrofdåliga, så ger ju det en bild av att PP är väldigt dåligt. Och även om du har ett bra powerplay så att du liksom ligger på 25%, så kommer du fortfarande i perioder liksom inte göra mål på kanske 20 i rad någon gång. Då får det ju inte bli en för stor grej av det, utan man måste ju liksom klara av att förstå att den variansen är normal.
Jo, precis. Men sen känns det ju, i mitt fall så kan jag väl bli mer frustrerad över att det ofta kan se långsamt ut och det går trögt och det är stillastående och sånt blir ju ganska, det blir lite lättare att uppfatta. Jag vet inte vad ni tycker om det, men det är så jag tycker det har sett ut vissa matcher i alla fall.
Jag tror ju att lagen kommer spela bättre i powerplay i år. Alltså vi kommer ha fler powerplaymål för att det är lättare att kommunicera på isen, och spelarna har inte en publik som skriker skjut så fort de kommer över blå. För det tror jag.
Tror du man lyssnar på det? Bara, fan,
ja, men alltså, det är ju oundvikligt att inte höra det. När man,
jo,
när
men
det
höra. Men
skriker, skjut, när...
Tror man agerar på det verkligen så mycket? Ja.
Nej, de är nog ganska bra på att inte ta in det, men på, alltså, man märker det ändå. Det gör man ju. Plus att de, alltså, mer i lugn och ro kan bygga upp en anfallsspel än att det liksom börjar bua så fort man märker att man inte kommer kunna få en kontrollerad ingång, så kan man ju stanna upp och skicka en puck 20-30 meter bakåt till någon som kan komma och ta ny fart och ha en större chans att få en kontrollerad ingång. När sånt sker med publik, då liksom kan det ju buas och suckas och liksom folk, ja, fast... är ju dumma i huvudet egentligen när det gäller att förstå sig på.
Ja, kanske, men det borde väl med den tesen om kommunikation och hela det, att man inte får något bu och hit och dit, det borde ju vara fler bortalag då som är bra i powerplay, med tanke på att man inte har någon hemmapublik emot sig som försöker störa när man är i powerplay så att säga.
Ja, det kanske man är, jag vet inte.
Vad tror ni om publikfrågan överlag? Är vi ett lag som lider av att inte ha stödet på, från läktarna?
Jag tror att det är ganska samma för alla ändå. Men,
Jag var inne på med Anton innan vi kickade igång inför säsongen, så trodde jag på... Jag tror att Djurgården Hockey är ju väldigt speciella när det kommer till publik och stödet. Det finns lag som har högre publiksnitt, men det är ingenting jämfört med hur stämningen är på Hovet. Och Djurgården Hockey har ju hela den här traditionen av att J20 och yngre ner, man vet vad Hovet är. Man vet vad som skapas. Man är, ja, vad jag tror i alla fall, så ser man väldigt mycket matcher när man inte själv har egna matcher och så. Och jag tror att just en stor del till att lira i Djurgården Hockey och inspirationen är verkligen, ja, men jag kommer få chansen till att lira inför den här hemmapubliken, och att det kan kanske bygga upp någon typ av självförtroende hos de här unga, att ja, men fan, lyckas jag med någonting och hör det och märker att jag är omtyckt, det boostar den. Eller jag gör något misstag, men vi har ändå det här publiken med oss, det går att reparera det, och då växer man i det där också. Och sen då glida in till när man väl får chansen eller lyfts upp i ett lag där man kanske inte har valt att värva så där jättemycket, och sen så finns det inte en jävel där. Då tror jag att just den avsaknaden kanske kan avspegla sig. Jag tror att publiken i Djurgården Hockey verkligen, verkligen är mer en fördel än en press. Jag tror att det är en inspiration på ett helt annat sätt. Kan vara fel ute, men det är vad jag tror.
Jag håller med, jag tror att det är nog få förunnat att få spela inför den atmosfären som är på Hovet. Så att, ja, det... hade jag varit en spelare, till exempel Bock eller Nadella, och inte få förlängt och inte uppleva det, måste ändå kännas lite bittert.
Ja, men hörni, vad säger ni? Ska vi runda av denna... detta kluster med matchpoddande och blicka framåt mot att vi släpper det om en vecka igen, och då har det hunnit gå ett gäng matcher igen, så får vi se vart vi står där och då.
Yes.
Tack. God idé.
Ja, och så får vi se vilka som är med. Som sagt, vi är ju ett gäng nu, och det är inte säkert att det är någon utav oss. Någon utav oss kommer nog vara med, men det är inte säkert att det är två utav oss som är med. Så det blir spännande, men ni får gärna komma med åsikter och önskemål. Vad skulle ni vilja ha med i dessa matchpoddar där vi summerar senaste matchen och blickar framåt lite? Kom gärna med synpunkter och konstruktiv kritik, så ska vi försöka anamma och rätta oss efter det så mycket som möjligt. Så ja, på återhörande, eller lyssnande kanske man säger. Hej!
Hej!
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. Allbirds.com, code FRESHSOCKS.